God afton. Nu har det blivit 1 december. Hur det nu gick till. Och vi är på årets sista Crime Night. Som ni naturligtvis är otroligt välkomna till. Kvällens gäst som strax ska börja prata står bredvid mig här. Ni kanske känner igen. Stig Hedqvist. Om inte annat från TV och sådär. Man kan också känna en Stig, för han har faktiskt varit på Crime Night en gång till. Ja, flera gånger, men en gång här i Uppsala. Men idag är det andra grejer som vi ska prata om. Och kvällens författare är här också, men de får vi inte träffa nu utan lite senare. Det är Anders Roslund och Börje Hellström. Ser vi fram emot verkligen. Spännande grejer. Ska berätta mer om sen också. Dagens middag, sotat lax med rotfruktsterrin och basilikasås. Kommer nog att gå ner. Så på det hela taget kanske vi ska kunna klara oss bra ikväll då. Vi provar. Som vanligt så håller vi på här fram till strax för 8 nu då, sen är middag. I slutet av middagen så är kaffebuffé här ute, så man får gå och hämta kaffe själv. Och med tanke på författarna och möjligheten att ha lite bokhandel på slutet och sådär, så är det ju bra om vi kan börja igen runt 9 i alla fall. Ja, Stig Hedqvist. En gång i tiden var du vanlig radiopolis uppe i Värmland.
I Stockholm från början.
Du var det är klart. Alla var tvungna att börja i Stockholm. Ja. Men du tog dig hem till Värmland rätt fort i alla fall.
Nej, jag har inte jobbat som polis i Värmland. Inte? Nej, inte någon gång. Så där är det
kan
fel.
Du inte skandalom? Okej, okay. Jag trodde att du hade tärat Torsby och sådär.
Nej, jag har inte gjort det.
Du blev kvar i Stockholm, ja. Så är det ju, det vet vi ju egentligen. Mm. När var det? Du började 1973.
Tre,
ja. Det är ett tag sedan.
Ja.
Det är 4 år före Peter, tror jag.
Det är mycket möjligt.
Eller jag kan ha fel där också, faktiskt. Jag har fel ibland. Nu har jag haft fel 2 gånger, så att nu blir det bara inga fler gånger i år i alla fall. Men det som är intressant är ju att numera så är du kriminalkommissarie på Rikskriminalpolisen. Och du är chef för Palmeutredningen sedan ett bra tag tillbaka nu.
97,
ja. Kan vi räkna sig till 11 år, va? Ja,
in på det 12:e faktiskt.
In på det 12:e till och med. Och du är också ansvarig för den svenska ID-kommissionen.
Ja.
Och dessutom, om jag förstår det rätt, så är ni ju egentligen... Det finns ingen riksmordkommission längre.
Jo, det gör det faktiskt. Den finns, men den är inte lika stor som den en gång var när jag jobbade där.
Ja, just det, för du kom därifrån.
Ja, jag jobbade där i 14 år faktiskt.
Och sen var du chef för hela våldsroten på Rikskrim. Ja. Men ni arbetar inte med de vanliga morden idag, utan det är Palmemordet som gäller.
Ja, för oss. Och det är klart det är mycket andra grova brott som vi tittar på också parallellt.
Ja,
faktiskt.
Men ni åker inte omkring i landet och hjälper andra myndigheter?
Jo då, det gör jag också. Ja.
Se vad lite jag vet. Vi träffas för sällan, det är helt klart. Måste träffas mera. Vi har ju bett dig komma hit ikväll av ett annat skäl egentligen. Nämligen att du har också varit utlånad av Sveriges regering som utredare i Hagtribunalen.
Ja.
Och där vet jag att där gjorde du så många mordutredningar att det finns ingen svensk polis som har möjlighet att komma ifatt. Inte i Sverige i alla fall. Om det inträffar 120 mord om året.
Det är nog inte sannolikt.
Då får man hålla på rätt många år för att komma ifatt. För du lär ha utrett runt 1500 mord.
Ja, det går inte att räkna det så faktiskt. För det handlade ju om massmord egentligen. Det var,
ja, okej. Okay. Det var många. Ja. Och sen var det många utredningar om andra slags våld och övergrepp naturligtvis. Så det blir mycket mer. Och det är lite det vi ska prata om här ikväll. Men innan du får prata om det så... Måste jag ju fråga dig, eftersom du står ju ändå här och är chef för Palmeutredningen. Och när du var här sist då stod TV4 med kamerorna och väntade på dig utanför dörren. För att det var så här att polisens insatsstyrka hade dykt på ett ställe och letat efter ett vapen som de inte hittade. Sen så dök Expressen där och hittade samma vapen på en minut eller två. Och det var det som var uppe just då. Var inte det den här mockfjärdsrevolven?
Jo, det stämmer det.
Har det hänt något mer sedan dess?
Ja, det har hänt mycket faktiskt. För den som pekade ut platsen för Expressen, den anlitade ju vi. Han hade säkert pekat ut 10 platser för oss där uppe där vi har dykt. Men han pekade ju aldrig rätt förrän Expressen kom, och då blev det rätt och de plockade upp den här revolvern. Efter det så vi kunde ju konstatera egentligen ganska fort att det handlade om Åkfjärdsrevolvern, och det är ju den revolver som har varit mest intressant faktiskt i hela Palmeutredningen. Så har vi under ett års tid ungefär, vi har tittat på den ammunition som fanns i vapnet när den blev hittad för att göra blyisotopundersökning, och det är gjort. Vi har varit på korrosionsinstitutet med revolvern för att se om de kan bedöma hur lång tid revolvern har legat i vattnet uppe i Dalarna. Och vi har fått svar, men det tänker jag inte gå in på faktiskt. Sen har vi provskjutit den här på SKL i Linköping. Jag har varit i USA till FBI, de har gjort provskjutning. Och sen har vi varit i Tyskland på Bundeskriminalamt, som det heter, motsvarande Rikskriminalen i Sverige, och gjort samma sak. Och nu det sista så har vi haft ett åklagarmöte där vi har bestämt lite grann hur vi ska gå vidare med det här, och det blir väl en fortsättning i början på året som kommer nu. Där står vi ungefär när det gäller
det. Där står det, men av detta förstår vi ju att Palmeutredningen fortsätter.
Alltså. Ja, det gör den, men att man ska ju komma ihåg att det är ju drygt två år kvar till preskriptionen, och det är självklart, det här är väl sannolikt den största mordutredningen i världshistorien. Det finns nog ingen utredning, inte ens John F. Kennedy, som kommer upp i den här dimensionen. När jag gick in i den här utredningen, det var alldeles i slutet faktiskt på när granskningskommissionen, som hade hållit på i 6 år innan de skulle slutföra sitt jobb. De hade ju haft 2 stycken som tittade på informationsmängden vid den tidpunkten 1997. Och man kom ju fram till då att om en erfaren jurist har del av 300 dokument om dagen utan avbrott för lördag söndag, så skulle det ta upp emot 10 år att gå igenom utredningen vid den tidpunkten. Sen har vi jobbat intensivt i 6-7 år, kan jag säga. Så att idag kan jag nog tänka mig att det kan ta nog upp till 12 år kanske att gå igenom den. Så det är en ganska mäktig utredning, för att den täcker ju hela världen. Alltså man har allt i den här utredningen. Ifrån CIA, KGB, PKK helt naturligt, Sydafrika. Man har Iran, Irak-affären och Indien, Bofors-affären. Ja, det finns allt. Man förstår det inte. Det är en enorm utredning faktiskt. Det är lite grann.
Ja, och den pågår. Det är ju rätt så intressant ändå. Ja. För vi har ju en dömd mördare också egentligen, va?
Ja, men vi har en som är också frikänd.
Och det råkar vara samma person?
Ja, det är precis samma person.
Men det är en lite udda situation där, va?
Ja, det är alltså det man måste ju finna sig. Det är ju rätt, alltså jag menar, det är spelreglerna som gäller. Domstolen fäller och domstolen friar. Det är ju så enkelt här.
Men i och med att han är friad så kan ni alltså fortsätta, det är så det är?
Ja, inte mot honom. För det första, han är ju död nu. Men att efter att resningsansökan som vi gick in med 97 var det om. Precis när jag kom hem till högsta domstolen. I och med att de inte tog upp resningen, då var ju han var ju den mest skyddade personen faktiskt i hela Sverige. För vi fick inte röra honom helt enkelt.
Men han kan ju inte dömas igen.
Va?
Han kan ju inte bli dömd 2 gånger.
Inte i det läget. Som det.
Ja, vi ska lämna det, för det är inte det vi ska prata om. Jag måste få fråga dig också, eftersom du nu är här som sagt. Innan vi går in på dagens ämne. Du har ju också varit ute som chef för ID-kommissionen nyligen på ett uppdrag i Madrid.
Ja.
Hur var det? Kan du berätta lite? Alltså, det var en flygolycka i Madrid.
Ja. Ja, egentligen så var det ganska enkelt, för att vi åkte ner på lite grann. Vi visste att det fanns 2 svenska medborgare ombord på det här planet, varav en hade överlevt, men en var kvar bland de som vi misstänkte var död, eller vad vi visste var död egentligen. Men sen det här planet, eller rutten kan man säga, var Arlanda, Madrid och ner till Kanarieöarna. Och det var en av de billigaste resor, eller sätt att ta sig ner till Kanarieöarna. Utav det skälet så i samråd med UD som jag hade på morgonen där, så bestämde vi att vi skulle åka ner i händelse av att det skulle vara flera personer med hemmahörighet i Sverige som fanns på planet. Så när vi kom ner så var det inte aktuellt. Alltså vi hade med oss före dödenuppgifterna på den här svenskan som vi visste fanns ombord. Det blev ett antal möten, och i stort sett så levererade vi det de behövde, för att sen när vi kom hem 2 dagar senare så var det klart. Hon blev identifierad genom tänderna, kom jag ihåg. Så att det var ett ganska lindrigt uppdrag om man jämför det med, eller om man tittar på Thailand, Bali och flygolyckan på Linate i Italien. För det var ju tufft jobb under en lång tid.
Ja, nu lurar du mig att ställa en fråga till här. Alltså att det här med Bali är ju också intressant. Alltså, de killarna blev ju avrättade nyligen. Men jag kommer ihåg att du sa i något sammanhang att du tyckte att just placeringen av den bomben eller de bomberna var extra utstuderat. Kommer du ihåg det?
Mm.
Kan du säga några ord om det också innan jag släpper in dig på Kosovo?
Ja, det kan jag säga, för att det var ju en väldigt trång gata det här. Det var mitt inne i turistområdet där nere i Kuta Beach som det heter. Och det var murar som gick upp, och som sagt på gatan, där, som man säger, narrow då på engelska. Och det gjorde ju att när de hade förberett och planlagt det här, så använde man sig av alltså en form av sprängmedel som inte, det var inte en detonation utan det blev en explosion. Och det har ju med förbränningshastigheten egentligen på sprängmedlet, för överstiger det 4000 meter i sekunden, då är det en detonation. Explosion, då är det under. Och använder man sprängmedel som föranleder en explosion, då sliter det sönder metallen, som, det, som i det här fallet var en bil. Det blir mycket större metallbitar. Och tanken var ju givetvis att det skulle träffa folk som stora, för att förstöra eller slita sönder människorna runt där. Det var ju grunden för det, och som sagt var närmare 400 kilo gick i luften just där vid Kuta Beach på den här gatan.
Och då blev det också så att det blev ett förödande resultat.
Ja, ja.
Det var inget lätt jobb det där.
Nej, det var det inte faktiskt, för att det sliter ju sönder människor väldigt.
Svårt att jobba med.
Ja, svårt. Alltså, vi följer ju våra rutiner, och det är klart det är alltid svårt, för det här är ju grannlaga och känsliga arbetsuppgifter, och det är ju också påfrestande helt naturligt. Men det tar längre tid när man ska, vi hade mer än 100 säckar med lik eller kroppsdelar ska jag säga, som vi, när vi var upplockade från platsen just där nere vid Kuta Beach. Och varje kroppsdel ska ju plockas ihop, den ska behandlas som en egen individ för att man ska kunna koppla ihop den till den kroppen den tillhör egentligen. Och det tar ju tid, och det går ju genom DNA eller fingeravtryck om det är fingrar och så vidare. Så det är ett tufft jobb.
Mm. Vi ska inte fördjupa oss i det, för det, nej. Det är väl inget som du minns med någon glädje heller?
Nej då, det kan jag absolut inte.
Utan det vi ska prata om nu, det är ju faktiskt uppdraget, heter det ICTY?
ICTY,
ja, ja. Som betyder?
International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia står det för.
Ja, det är det vi andra kallar Haagtribunalen.
Ja, precis.
Och där kom du alltså ner medan det fortfarande pågick krig?
Ja, jag kom ner som en av de 20 första som började på den tribunalen. Och efter 3 år när jag åkte hem, för jag kände att jag orkade faktiskt inte mer. Det var ju resor över hela världen, och det var ständigt resor in i kriget och efter Dayton, och naturligtvis också in i Bosnien på andra arbetsuppgifter som jag kommer att redogöra för sen här. Så det var slitsamt faktiskt på många plan. Mm. Men när jag åkte hem, då var vi 1200 anställda från mer än 80 nationaliteter på tribunalen. Och vi var 20 från början.
Ja, just det. Och det du ska berätta om här nu, det är ganska obehagliga saker.
Ja, delvis så kommer jag att vara försiktig i vad jag berättar. Men att det är svårt att gå förbi vissa grejer, för att det är obehagligt.
Ja, jag tror i och för sig att den här publiken tål en del.
Hoppas det.
Vi får se.
Ja.
Men ja, jag tycker vi ger Stig en välkommen applåd till att börja med nu. Det var liksom på tiden. Men varsågod.
Ja, tack. Som sagt, jag hade förmånen att få ett uppdrag från regeringen och vara med om faktiskt och delta i arbetet under 3 år på världshistoriens fjärde krigsförbrytartribunal. De första var ju efter andra världskriget, och det var ju Tokyo, Japan, och sen hade vi en i Manila, Filippinerna, och sen hade vi Nürnberg då i Tyskland. Det som var speciellt med de tribunalerna var ju att det var segermakterna som satte upp dem. I det här fallet så var det ju en FN-tribunal det handlade om. Och den var märklig på många sätt. Den sattes upp mitt under pågående konflikt. Och grunden för det var faktiskt att det kom ut alltså många flyktingar från Bosnien, Herzegovina, ut i Europa, ut i världen. Och det figurerade, alltså det kom fram historier om vilket fruktansvärt övervåld det var mot civilbefolkningen i det här sammanhanget i början på kriget och framåt. Så FN satte till en expertkommission på 5 personer som skulle fånga upp all den information som läckte ut då ifrån krigsområdena nere på Balkan. Och man ska komma ihåg att det är ju ett inbördeskrig det handlar om, och det är ju få krig som är så grymma som ett inbördeskrig. Och ja, hur som helst, de jobbade, och den här expertkommissionen la fram sitt resultat till FN i New York, och man tog ett beslut om en tillfällig tribunal, vad man kallar ad hoc-tribunal. Den 25 maj 1993. Och efter det så gick man direkt ut till olika medlemsländer och begärde att få folk som kunde jobba med det här. Och en av de länder man vände sig till var just Sverige. Och vad man krävde egentligen, det var att man skulle ha erfarenhet av grova våldsbrott. Man skulle kunna prata engelska och skriva flytande. I och med att ett av arbetsspråken på tribunalen är engelska. Det andra var franska. Och jag visade ju intresse för det här, och på den vägen var det. Efter att CV:n hade vandrat ner till Haag och till New York och runt omkring, så fick jag klartecken att jag skulle börja där under höstkanten. I början då på en tidsperiod på 2 år. Och jag var lite naiv, för jag hade rest i Sverige hela, man ska säga, hela mitt vuxna liv egentligen. Så min fru var lite arg på mig. Hon tyckte att nu får det vara stopp på det här resandet. Och med anledning av det så såg jag också en möjlighet. För jag trodde inte att det skulle bli så mycket resande på tribunalen. Så jag sa att det blir ingen resande, det blir lugn och ro när vi flyttar ner. Men jag har aldrig hela mitt liv rest så mycket som jag gjorde där faktiskt. Det var hemskt, det är obeskrivligt egentligen. Men på den vägen var det gick bra det också, men det var... Hur som helst, om man ser på den tiden, man går in, jag gick in i något som jag inte hade en aning om egentligen. Jag visste inte vad Balkan, vad de hade för bakgrund, vilken historia, som är väldigt viktigt att man förstår faktiskt när man ger sig in och pratar med olika nationaliteter på Balkan. För det var ju bosnienmuslimer och det var serber, kroater givetvis, som man ser på de stora grupperingarna. De har alla sin historia, för Balkan har det varit krig på sedan hundratals år tillbaka. Serberna började alltid med att berätta om slaget på 900-talet någon gång. Sen kom man in på slaget på Trassfältet nere i Kosovo. Det här fick man ju sitta med en halvtimme innan man kunde börja diskutera ärendet alltid med dem. Så det var, alla hade olika, och de har olika mentalitet. Självklart på grund av religion också. Det bidrar väldigt mycket till det. Men de arbetsuppgifter som jag hade och fick till en början när vi var ett 20-tal på tribunalen. Vi var ju tvungna att bygga upp arbetsmetodik och allting när vi startade upp. Det var att jobba med 3 läger uppe i norra Bosnien, varav ett heter Romarska, ett heter Törnepolia och ett Karatörm. Och jag kan väl säga att jag varit ju varnad i ett tidigt skede att det här är arbetsuppgifter som skakar om folk. Vissa kommer inte att klara att jobba med det. Och jag tyckte i många stycken att det där är folk som inte förstår min bakgrund. Jag menar, jag hade jobbat med mord i 14 år, så jag trodde inte att det här skulle beröra mig speciellt, men det var... Redan ifrån början så insåg jag att det här är historier som jag inte trodde på, för det, fantasin räckte inte till när det gällde ondskan, om man säger, i det här. Men efterhand så lärde jag mig att förstå att det här var riktigt, vad som hade hänt, och att då blir man omskakad. Och då kan jag säga att vi jobbade ju alltid med tolkar, oftast kvinnliga tolkar som vi hade med oss i runt 30-årsåldern. De var många som inte pallade med, ibland föll de ihop och grät och vi kunde inte jobba på ett par dagar. Andra åkte därifrån efter en tid, för de pallade inte med det helt enkelt. Hur som helst, om jag ska börja med Omarska, så ligger det, eller låg det, mellan Banja Luka och Prijedor heter staden, och det avståndet är ungefär 6 mil mellan de här städerna uppe i norra. Det är alltså strax före gränsen till Kroatien. Omarska hade före kriget varit Europas näst största järngruva. Kiruna är ju större. Dit förde man i samband med under våren 92 civila, alltså män. Det fanns ett 25-tal kvinnor där, men i huvudsak män. Inne på de här områdena så fick de då, de vart placerade, många satt i veckor ute på en öppen fyrkant kan man säga, där man förvarade i normalfallet. Det var en parkeringsplats egentligen. För de satt dag och natt där, och sen fick de springa in och kasta i sig någon matbit och sen ut igen. Sen fanns det en administrationsbyggnad som hette Vita huset som låg där. Dit förde man varje kväll i stort sett 8-10 personer som man ofta slog ihjäl allihopa. Man använde järnspett, det var släggor och så vidare. Man plågade dem ofta, att många levde i 3-4 dagar tills de var sönderslagna. Och de slängdes ut på morgonen utanför, och sen kördes de bort med lastbilar eller truckar till massgravar som fanns då i gruvgångarna som var där. En annan plats som var där, det var Röda huset. Det såg man inte ifrån själva lägret, utan dagtid så användes det för att slakta får och kor. På kvällarna så förde man dit varje kväll vid 19-tiden 10-12 stycken uppropade av fångar. Vad som exakt hände inne i Röda huset, det vet inte vi, för att ingen överlevde Röda huset, och vi vet inte vad som hände med dem. Det gick många historier och jag ska inte gå in på det, men de var inte behagliga att lyssna på. Men ingen av dem som kom dit fanns sen i livet, så sannolikt så så hamnar de i någon massgrav. De här kvinnorna som var där, fem av dem överlevde, och de dagtid så fick de hjälpa till att städa och laga mat, och på nätterna så var de ju sexuellt utnyttjade av fångvaktarna. Och som sagt var, fem av dem överlevde, och vi hittade ju dem. En av dem bodde i alla fall i södra Sverige som vi, när vi hittade henne. Vi satt en hel vecka med henne, för hon hade väldigt, väldigt mycket att berätta faktiskt, för att kunna få in alla mord hon hade sett, allt hon hade råkat ut för under den här tiden i Omarska. Sen Törnepolia var ett, egentligen en gammal skola som ligger i en förort till staden Prijedor, som före kriget bestod av 40 000 människor ungefär. Och dit förde man män, kvinnor och barn. Och egentligen var det en öppen kamp där man, det fanns vakter, men att det var kanske den enda säkra platsen man kunde vara på under kriget där uppe. Hur som helst, på kvällarna så stannade ett tankförband utanför, alltså soldater. Och de på kvällarna gick in då i gymnastiksalarna, i lärare, alltså i skolsalarna, och lyste på dem här och tog ut de här unga söta flickorna. Plus då, ja, de tyckte var bra. Sen var, togs de ut övergivna hus och våldtogs. Många kom tillbaka som med söndergivna kläder tidigt på morgonen i förtvivlan. Och många kom ju aldrig tillbaka, utan de blev ju mördade givetvis. Så det var ungefär vad som hände i Törnepolia under ett års tid. Sen hade vi lägret Keratorm som låg precis på, innan man åker in i centrum i Prijedor. Och det var en industrilokal egentligen. Och det blev känt, det var inte för något sexuella övergrepp, utan det blev känt för rum nummer tre massakern, som man sa. Man, en kväll så hade man monterat upp tre kulsprutor och sen strålkastade mot en dörr. Egentligen två dörrar som man slog ihop så här in mot centrum. Där inne fanns det mer än 120 manliga fångar, och klockan 23 exakt började man att skjuta. Sen sköt man i omgångar in mot det här rum nummer tre genom dörrarna. Sen var det tyst och man monterade bort kulsprutor och ljuset. Och sen på morgon så hade det överlevt fem personer där inne, men alla andra var, den badade ju blod. Det var en slakt av de här människorna. Tre av de här var i bättre kondition, så de fick hjälpa till att frakta bort de här liken som var där inne, och de kom ju aldrig tillbaka. De blev ju avrättade eller dödade och mördade givetvis. Två överlevde, och de fick vi också tag i så vi kunde, men samtidigt var det väldigt många vittnen som satt i de andra rummen som inte hade dörrar, utan det var grova hönsnät, så de kunde ju se allt vad som hände, både när kropparna fördes bort och så vidare. Det var mina arbetsuppgifter de första 10 månaderna där nere, och det är mycket självklart som jag inte berättar här som var bedrövligt som hände på de här platserna. Men sen när jag kommer tillbaks efter sommarsemestern här hemma i Sverige, så blev jag inkallad till vad man kallade där nere Director of Investigation, en australienare också. Då fick jag besked om att jag tillsammans med en amerikansk federal åklagare skulle bilda ett team som skulle utreda alla våldtäkter på män, kvinnor och barn nere på Balkan. Och då ska man komma ihåg att det var första gången i världshistorien som man satte upp ett team enbart med inriktning på våldtäkter. Självklart så går det inte att gå förbi, man, jag menar, det är ju mord hela tiden och slakt av människor runt omkring. Så att det kommer ju in parallellt, men många av de här, det här var ju satt i system att våldta kvinnorna. Utav det enkla skälet att det ingick i planeringen utav att etniskt rensa områdena ifrån folkgruppen, om man säger. Och då gjorde man som så generellt att man tände eld på huset, tog ut mannen, kvinnan och barnen, och sen skar man halsen utav mannen inför barnen, och sen våldtog man kvinnan. Sen skickade man bort kvinnan och barnen ifrån platsen, och de ville ju som normalt sett aldrig komma till den här platsen igen, det förstår man. Och för jag hade inte jobbat med just den typen av brott, men Nancy hade varit en av de fem som jag berättade om från början som hade ingått i expertkommissionen som FN hade anlitat. Så hon hade ju ett försprång. Och vi hjälptes åt med det här för att förbereda rekrytering av personalen. Det skulle enbart vara kvinnor och jag som skulle ingå i det här teamet då från början. Sen kom det efter ett år ytterligare en karl, eller en manlig utredare. Men vi flög in mitt under NATO-bombningarna faktiskt och träffade då psykologer, psykiater och självklart poliser och sådana som vi visste vi skulle få hjälp av. Väldigt, väldigt många av de här flyktingarna, kvinnorna och barnen hade tagit sig upp till en stad som heter Tuzla, som ligger upp i nordöstra delen av Bosnien-Herzegovina. Och enda sätt att komma dit under kriget som pågick, det var ju att flyga med helikoptrar ifrån Split och i Kroatien, så vi var utrustade alltid med hjälmar, för det var ett sätt, vi flyttade oss ju alltid på det sättet med helikopterna, hjälm och fläckjacket och för att skydda sig mot splitter när man flög in, fall de sköt som de gjorde ibland på oss. Sen var vi då inne oftast i 14 dags intervaller och jobbade, och vi öppnade upp och fick en struktur på det här teamet, och sen satte vi igång och jobba, och vi bestämde oss för att vi skulle koncentrera oss på östra Bosnien. Den staden, gränsstad till Serbien, som heter Svornik. Och i det här området i östra och nordöstra delen så var det väldigt många läger där man, dit man förde kvinnor och även män, men man separerade dem. Sen våldtog man alla kvinnorna, och självklart så var det många som blev mördade utav de här kvinnorna också. Så vi började egentligen med en plats som vi kallade sen Dosas hus. Det var ett väldigt, väldigt stort hus som låg på en kulle. Och dit hade man fört 700 män, kvinnor och barn. Och männen var på övervåningen i det här huset och kvinnorna på undervåningen tillsammans med barnen. Alla de kvinnorna, den äldsta var väl 86 år tror jag, våldtogs. Många av de här fick ju ligga, och när förband med soldater kom så kunde det hända att en och samma kvinna våldtogs utav 100 stycken innan det var färdigt vid det tillfället. Och det är lite svårt när man sitter och pratar med en sån här kvinna, och faktum är att jag frågade ju alltid när jag började en sån här intervju som kunde ta 2 dagar eller 3. Om det var okej att jag som man kunde göra det, för att vi gick in på detaljer exakt hur varje enskild våldtäkt hade gått till och exakt vad som hade hänt. Och det är inte så lätt om man har en annan religion som muslim och sitta inför en man. Men det var faktiskt bara en kvinna som föredrog att få en kvinna som pratade med henne. Annars så fick vi berättelserna, och skälet varför vi egentligen började med Dosas hus, det var också att 20 stycken bara hade blivit mördade utav de som fanns där i samband med att de blev befriade utav federationens styrkor tidigt en morgon. Och då hade 20 stycken skjutits ihjäl, men sen hade ett antal dessförinnan blivit mördade då i samband med händelser som hade varit dessförinnan. Men huvuddelen fanns i livet och kunde då vittna på det här och kunde styrka upp berättelserna som blev lämnade. Och i det skedet så pågick ju kriget, så vi kunde inte ta oss in till de här områdena heller för att med risk för våra liv. Men vi hörde alla, fick tag faktiskt till alla som överlevde Dosas hus, och vi byggde upp ett åtal emot de som var förövare i det fallet. Sen fanns det ett läger som fanns i söder om en stad som heter Vlasenica, Sosica kamp. Och egentligen principen var helt densamma. De fördes dit, separerades, våldtogs, och där sen slaktade man folk och de hamnade i massgravar som vi sen då lokaliserade utanför Sosica kamp när vi var där efter Dayton Agreement när vi gjorde brottsplatsundersökningar. En annan plats som också motsvarande, det var uppe i en stad som heter Fuča, den stad som låg längst söderut i Bosnien. Där förde man kvinnorna och männen till en partisan hall som det hette. Och där var det enorma övergrepp, alltså man våldtog och skar huvudet av kvinnorna och sparkade fotboll med huvudena. Det är sånt här som man liksom inte kan förstå nästan när man som en normal människa att någon kan genomföra och utföra, om man säger. Så det var också en plats som vi fördjupade oss i, kan jag säga. Sen hade vi en uppe i norra delen utav Bosnien som en gränsstad in mot Kroatien vid floden Sava. Där hade man en kamp som heter Loka kamp, och genomgående var det ju våldtäkt på kvinnorna, men där de man tog livet utav, det var nämligen vid floden låg den här Loka kamp. Och då hade man möjlighet att lägga till med båtar, och då hade man byggt upp med järnvägsräls. Så alla som skulle ta stöd på det här, där tog man ut dem och la dem, och sen tog man en slägga och slog i huvudet på dem så att blodet rann ut i floden, och sen kunde man ju bara tippa i kroppen efteråt. Och kvinnorna då parallellt, de våldtogs ju i de här utrymmen man hade på den här, det var också en industrilokaler som den var, Bersko heter den här stan. Det var vad vi höll på med egentligen fram till att Dayton kom, och det var en ganska speciell händelse, för jag var i Sverige och skulle träffa utrikesministern Lena Hjelm-Wallén vid den här tidpunkten för att diskutera policyfrågor mellan tribunalen och Sverige. Och det var i och för sig en underlig känsla att åka upp och som svensk polis och träffa henne och diskutera sådana övergripande frågor, men det gick ju bra. Sen efteråt så skulle vi till kollegan och jag till Bosniens ambassadör, som för övrigt hade bott i Sverige väldigt många år. Han var väldigt god vän med Isobegovic, kanske hans närmaste man eller vän. Och Isobegovic var ju då president på Bosnien-muslimsidan. Vid den här tidpunkten så pågick Dayton-förhandlingarna. Och när vi sitter inne, han pratar ju flytande svenska, så vi pratar för samtalet på svenska. När vi sitter där och pratar med honom så ber vi att han ska beställa en taxi, för vi skulle upp och prata inför ett samlat utrikes- och försvarsutskott och berätta om tribunalen, vad vi gjorde och hur utredningarna utförde dem. Då ringer hans telefon, så vi kunde utav artighetsskäl inte gå. Och han pratade då bosniska eller serbokratiska, som det officiellt heter. Sen la han på luren och så sa han det att, ni ska veta, så han, att det var Izetbegovic som ringde från Dayton. Just nu håller man på och skriver under Daytonavtalet, sa han. Ni är bland de första människorna i hela världen som vet om det, kan ni veta. Och det var ganska bra, för när vi kommer upp för 17-tiden till det här ovala rummet där vi skulle hade de samlade då, försvarsutskottet och utrikesutskottet, så verkar de trötta. Det var väldigt mycket folk, så man, det räckte inte till platserna runt det här stora runda bordet, utan de satt längs väggarna där. Och jag skulle börja prata, och då hade jag ju chansen att väcka dem, så jag undrade om det var någon som kände till att Dayton Agreement var påskrivet. För det har precis skrivits på nu för mindre än en halvtimme sedan, och det var ju knäppt hus, för det var ju ingen som kunde veta det. Och då såg jag att ögonen vaknade upp lite grann, så det var lite udda grejer som kom faktiskt. Hur som helst, för en avslutning på det här, så kan jag säga att efter Dayton så fick jag, som en av mina huvuduppgifter, även om jag jobbade självklart med sexuella övergrepp på män, kvinnor och barn, att förhandla med bosnienserbiska ledare och även muslimska ledare runt om, ministrar och så vidare. Det var ju för att förhandla fram dokumentation så att vi kunde identifiera alla de här krigsförbrytarna i första hand, kan man säga. Och det var ett uppdrag som var väldigt, väldigt speciellt, för att de tyckte inte om oss på serbsidan, i och med att vi jobbade mot serbsidan, i alla fall jag gjorde det under hela tiden. Sen fanns det team som jobbade mot muslimsidan givetvis, och även då mot kroatsidan med de krigsförbrytelser som de hade gjort. Och därför var vi alltid utrustade med livvakter, så att var jag på amerikanska sektorn, då hade vi i alla fall inledningsvis 3 helikoptrar i luften, och vi hade runt 200 man som följde oss fullt stridsutrustade. Vi hade oftast 8 stridsvagnar och massor med jeepar som gick upp och täckte oss. Skulle jag in i en byggnad och prata med en borgmästare, och det fanns ju en kursprutenäst i varje hörn på den här byggnaden. Jag hade ju alltid 2 stridsutrustade soldater som gick in och satte med under förhandlingarna, för risken att vi skulle bli kidnappade och utsatta för problem. Och det var lite underliga, det var en liten underlig känsla faktiskt när det här pågick dag och natt, oftast under 2 veckors perioder. Var man i söder, då var det i Fucha som jag nämnde förut, och Partisan Hall, det var franska främlingslegionen. Då bodde vi hos dem, och de skyddade oss och var med oss under de 2 veckorna. Och jag vet speciellt, och jag ska nämna det bara för att Sellopec var kanske en av de värre platserna. Det låg 15 kilometer norr om Svornik. Dit förde man ungefär 120 män från en liten stad söder om Svornik. Divic heter den här platsen, och låste in dem i en liten biograflokal som var 10x15 meter. Och på 14 dagar så hann man med kniv och på alla tänkbara grymma sätt slakta 76 stycken in i det här rummet. Och det var såna grejer som att den som ledde det här paramilitära gruppen som utförde det här, han hette Dusan. Vi kallade honom Repic, för på serbokratiska betyder Repic hästsvans, ponytail. Han hade det, så att därför blev det, jag kommer inte ihåg hans efternamn nu, men vi pratade alltid om honom som Dusan Repic. Han vid ett tillfälle gick han in, och det var den yngsta killen som fanns, det var 16 år, han hade sin far med. Då går han fram till honom, han har vad man säger nere på Balkan, ett fågelgevär, det är alltså kaliber, alltså en, vad heter det, salongsgevär i Sverige. Han gick och satt i mynningen i mun på den här grabben, och så frågade han vem som är pappa till den här pojken. Ja, det är ju jag, säger pappan som står alldeles vid sidan. Då trycker han av och skjuter honom rakt genom nacken. Och sen säger han till pappan att nu har du ingen son, så men hur kan jag bli din son? Så vänder han och går. Så här pågick det alltså en terror under 1,5 vecka. Dag och natt höll den på, och man hann att ta livet av 76 stycken i det här rummet. När vi var där, som ett exempel, med, jag hade amerikaner och även ryssarna, för det var en gränsområde där, så att ryssarna var där och skyddade oss. Det hade blivit ett Röda korsförråd, och vi hade beslut om husrannsakan från Richard Goldston på tribunalen. Men det var ju ingen som var intresserad av att öppna upp det här för oss, utan vi skulle ha tagit nycklar, tänkte vi, för att gå in där och Efterhand så blev det ju demonstrationer från serberna som bodde i området. Det kom nerifrån Svornik. Så det var hundratals. Så de ställde upp och skyddade oss så mycket de kunde där. Samtidigt som vi hade en helikopter i luften då ovanför oss med kulsprutor runt omkring. Fram på eftermiddagen någon gång vid 2 då kommer amerikanen fram till mig och så säger han som var livvaktschef då för oss som skyddade oss. Så sa han att Stig, sa han, jag tror vi måste ta hit F-16, sa han, för det här börjar bli jobbigt. Serbisk TV hade kommit och filmade också då för fullt. Ja, så är det du som har ansvaret för våra liv, så alltså bedömer du det så gör det. Jag visste ju att de här hangarfartygen låg nere i Adriatiska havet. De skulle flyga alltså över hela Bosnien in mot Serbien för att genomföra det här. Så han gick bort till radion i den här hummerbilen han hade och anropade och gav koordinaterna och beskrev situationen. Det tog inte många minuter förrän det dånade ner en F-16 och gjorde en lågflygning över oss och drog alltså. Gjorde en stort svep och kom tillbaka och sen försvann han. Det är underliga, man förstår vilka resurser de har alltså. Det är helt enormt alltså. Det här var en väldigt kort sammanfattning kan jag säga utav min tid på de här 3 åren. För det var ett ständigt resande jorden runt faktiskt. Ständigt ute. Det var så illa så att min fru sa någon gång, för att jag hann inte att flytta ner förrän jag började att resa i Europa i första hand och sen även upp till Sverige. Och då sa jag att jul och nyår är jag hemma. Då var jag i Sverige faktiskt i Göteborg, så ringer min australienska chef John Rolston och så säger han, när landar ni i Amsterdam? Sa han, ja, så 21 december. Det är bra det, sa han, för att du och Therese McHenry flyger till Malaysia, sa han, den 23. Ni är borta i 3 veckor. Och då hade inte jag varit hemma i stort sett sedan början på oktober. Och då sa jag, kära John, sa jag, vi umgicks även privat. Då blir det så att min fru och familj flyttar hem och då flyttar jag hem. Så han bara, jag ringer dig imorgon, sa han. Så ringde han dagen efter på morgonen och sa han, det blir precis som jag sagt, sa han, men ni flyger den 3 januari. För jag fick jul och nyår då. Det var lite tufft. Så, är det någon som har frågor förresten?
Ja.
Ja. Jag har ju genat väldigt mycket. Jag har inte kunnat gå in, för att normalt sett tar det med 2 timmar om jag ska börja med hela, om man ska säga på, alltså med den delen. Om man, påföljden som kan utdömas för tribunalen, det förekommer ju inga bötesbrott helt naturligt, men man följer gamla Jugoslaviens brottsbalk. Det finns inte dödsstraff, men det finns livstidsfängelse. Och jag tror nog att den som dömdes, jag kommer inte ihåg vem det nu var, men det var nog 35 års fängelse, tror jag han är en av de dömdes till. För de brotten man tittar på, det är ju brotten mot mänskligheten och ja, Genèvekonventionen givetvis, folkmord. Det är många av de här som är tillämpbara. Själva tribunalen, om man säger, själva processdelen i tribunalen, den byggdes upp enbart eller skrevs enbart för tribunalen. Och det är ett mix kan man säga mellan anglosaxisk och andra typer av sätt att bedriva en rättegång om man säger. Sen är det andra specialgrejer. Alltså kvinnorna, många av de här som jag pratade med, deras män visste ju inte om att de hade blivit våldtagna. Och de sa att vi kan, jag berättar för er, men får min man reda på det, då skiljer han sig direkt. Han kan inte stå ut med tanken att jag skulle ha blivit våldtagen utav 70 män. Va? Men jag är beredd att ställa upp i tribunalen bara för att vittna i anonymt. Och det var väldigt många som gjorde det. Offentlighetsprincipen gällde över tribunalen, men det är nämligen så att det är en enorm säkerhet att komma in där. Och emellan folket som sitter i själva rättegången och åhörarna så är det 1,5 decimeter pansarglas. Sen ser man det på TV och får ljudet i hörlurar. Men när det är en kvinna som, eller någon som har skäl att vittna anonymt, då drar man för. TV-bilderna suddas ut och man får ingenting. Det är bara de som ingår i domstolen som vet vem det är som sitter där. Det är en del av väldigt, väldigt mycket speciellt som gäller för krigsförbrytartribunalen.
Du Stig, ja. Jag råkar veta att jag funderar lite på hur du mår själv, så säger du har klarat av det där själv. Och jag vet ju att det här med debriefing, det är inget som har drabbat dig.
Faktum är att tribunalen pratade man om debriefers i början, men det var ju, vi hade ju aldrig tid. Jag kom hem på fredagen och flög på måndagen och sen var jag borta i 2 eller 3 veckor.
Ja, för jag kommer ihåg du sa till mig att när du kom hem från Thailand, ja, då fick du debriefing.
fick jag där nere också, i alla fall samtal. Vi hade ju debriefare nere i Thailand hela tiden.
Ja, fast du sa att det var bra för att då kunde du börja prata om det här som hände i Kosovo.
Ja, det som hände på tribunalen, ja. Ja. För det, jag ju, det var... Det här är en form av debriefing, men det är även om man inte går in på det riktigt hemska, om man säger, utan det blir en ytlig redogörelse för ungefär, så att ni med fantasin kan förstå vad det har hänt egentligen där nere. Jag har alltid sagt att andra världskriget och de här gaskamrarna är fruktansvärt, men en sak var i alla fall positivt, de fick dö ganska snabbt. Här hände det att de levde kanske upp till 2 veckor innan de slutligen fick dö, med ständig misshandel, med ständig plåga alltså. Man ska komma ihåg historiskt sett också när man ser på det här området faktiskt, att norr om Prijedor, alldeles innanför gränsen till Kroatien, så finns det en plats som heter Jasanovic. Det var en av de största utrotningslägren faktiskt under andra världskriget, och det var kroaterna som drev den. Man har tittat på det här och det fanns ingen som sköt sig ihjäl, utan alla slog sig ihjäl med antingen yxa eller slägga eller liknande. Man kom fram till att när man har sett på det, att omkring 700 000 människor miste livet i Jasanovic. Men det säger man ifrån Kroatien att så många var det nog inte. De tror inte att det var mer än 400 000, om det är någon större. Det är en stor skillnad, men ser man sammanhangen så... Det har hänt mycket där nere på Balkan som jag förstår leder till att när nästa krig kommer, då kommer de här grymheterna fram, för att då finns det har levt med i generationer, i både av föräldrar har berättat, och då kommer den här ondskan fram, tyvärr.
Just det här med ondskan, du har ju sagt faktiskt bland annat i TV flera gånger, så har du sagt just det här att du har mött ondskan.
Mm.
Och det kan man väl hålla med om, men har du någon egen har du någon egen uppfattning om var det kommer ifrån här?
Jag vet, jag kan berätta en sak som är väldigt omskakande. Det finns många som är väldigt omskakande, men vi träffade en i Sverige faktiskt som... Han hade bott i en by uppe i norra Bosnien och han hade umgås med grannfamiljen. Han var själv muslim och grannfamiljen var serber. Han hade en dotter och han hade en hustru, och de här familjerna hade åkt på semester till Grekland och till olika platser under Tito-tiden. När de här oroligheterna bröt ut så kommer hans granne in, hans vän, med ett hagelgevär och binder fast honom i ett element. Sen tar han in hustrun, våldtar henne, skär halsen av henne och drar ut kroppen. Så gör han så med dottern. Sen släpper han den här personen och säger att nu kan du sticka härifrån, sätt aldrig din fot här. Och det, när han berättar det för oss, så säger han, det var min bästa vän i 20 år. Så han, då kan man få lite, förstår man liksom vad ondska är egentligen. Och jag tänkte många gånger på det här, för att när vi var nere i Sarajevo under kriget, när det blev allt för illa med granatbeskjutningen som var på nätterna, så hände det ju att man var tvungen att lägga sig i, få något extra skydd. För det smäller ordentligt när granaterna trillar ner 100 meter ifrån en faktiskt, även om man sitter innanför väggarna. Men fönstren var ju bortskjutna givetvis. Men då vet jag att jag kunde tänka, för att just vid Holiday Inn så låg sniperna och sköt på... Första gången jag landade i Sarajevo så hade man skjutit en flicka på 7 år. Hon levde fortfarande då, men hon hade fått kulan i... alldeles gått in i magen på henne. Och det var alldeles utanför Holiday Inn. Då låg jag och funderade på vad som kan få en människa att göra en sån här sak liksom. Det finns inte ens värld egentligen. Men då slog de helt plötsligt. Hade man råkat ut för något som den här hade gjort, som blev fastbunden i elementet, och kanske alla spärrar släpper. Det var enda förklaringen jag kunde se, att man kunde bli fullständigt liksom, inte ta minsta hänsyn egentligen för någonting faktiskt.
Mm. Jag tänkte vi skulle försöka sluta med något som ändå är lite lite roligare.
Ja.
Men ändå, du kom ju dit genom den här Shooters Alley som den kallas för. Alltså serberna låg uppe på berget, ja, och sköt ner. Och gick man ut och försökte rädda någon där, så blev man skjuten. Och du kom ju dit första gången och åkte buss där. Jag tänkte på det här som hände när du kom till hotellet. Om du kommer ihåg vad jag pratade, ja, om. För då kan vi ändå få ett leende på slutet.
Ja, jag flög ju väldigt mycket. Och det gjorde ju att jag skaffade mig sådana här frequent flyer-kort givetvis. Med tanke på att man kunde utnyttja det kanske privat. Även om jag var ganska less på att flyga i perioder. Men hur som helst, så då hade jag ett på KLM. Holiday Inn är ju kopplade, eller var kopplade ska jag säga, till deras frequent flyer-program då. Så att när vi hade, faktum är att när vi landade i Sarajevo så var vi beskjutna på en enda gång. Så att det var en kula som slog ner väldigt, väldigt nära min axel. Nere på flygplatsen i Sarajevo. Och, men det var, man hinner inte, det tar en stund innan hjärnan kommer in i kriget. Och sen tar det en stund när man åker ifrån det. Man lever kvar i en 2-3 dygn i kriget. Hjärnan bearbetar allting ljud och allting efteråt. Men hur som helst så, när vi kommer fram till Holiday Inn, och det var en mini-jeep, eller en jeep ska jag säga det var, med skottsäkert plåt, eller ja, som vi varit hämtade utav. Så man körde upp bakom Holiday Inn, och för att bo där så kostade det, jag för mig, 400 D-mark per natt. För det var ju enda platsen, enda hotellet i Sarajevo som gick att bo på. Och det var ju till hälften sönderskjutet, det som vette ut mot serberna och Snipers Avenue. Där satt en kar med väldigt stora, tjocka linser i glasögonen. Och vi slänger fram, för man måste betala kontant alltid och sen passet. Och sen när jag står först, och så jag slänger fram kortet, eller passet och pengarna, en stor sedelbunt med D-mark. Och sen så säger jag till honom att på engelska då, att sir, sa jag, det är ju så att Holiday Inn är connected, eller jag knutet till Frequent Flyer-programmet på KLM. Då säger jag, ja, så han tittar på mig. You have to understand, sir, sa han. We are in the middle of a war, sa han. Och samtidigt så började en kulspruta ha skjut, så ingen kunde prata ett stycke ifrån oss där. När det var tyst så säger han bara, as you can hear, sir, sa han. Vi var ju mitt i ett krig, så det här hotellet är inte connected to this frequent flyer program. Då kände jag mig dum faktiskt. Men det var, hjärnan hade inte kopplat över till kriget, och det tog någon timme innan det gjorde det.
Så är det.
Ja.
Det otäcka saker. Stig, ja. Du får nog komma hit någon mer gång och berätta mer, känns det som. Vi har inte mera tid nu tyvärr, så vi får tacka Stig så länge i alla fall.